Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Med mig Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Nils Åkesson. Vi har haft ännu en intensiv börsvecka och när vi spelar in det här klockan 9:15 på fredag förmiddagen så är börsen på all time high igen och slår så att säga, uppgångarna vi hade från början av september. Så det är happy days. Är det happy days med dig också, Nisse?
Ja, tack Uffe. Det får jag säga. Det är fredag och snart helg och börsrekord. Det kunde inte vara bättre.
Nej. Vad tycker du vi ska prata om? Du håller ju på med makrofrågorna. Jag ägnar mig mest åt företag och sådär. Vad är det på makrofronten som har hänt och som kommer hända som vi börjar snacka om?
Ja, jag tänkte ta upp två saker. En lite oroande nyhet och en reflektion som är lite mer av det positiva slaget. Vi hade en högre inflation än väntat för oktober som kom in i måndags. Men sen kan vi konstatera att svensk industri är i världsklass. Men vi börjar med inflationen då. Mm. Den var ju 3,1% då det här KPIF-måttet i oktober fick vi veta i måndags. Den steg alltså igen. Nu har vi då över 3% inflation i Sverige. Det har inte hänt sedan tidigt 90-tal med undantag för några sommarmånader 2008 där strax före finanskrisen. Och vi vet ju att det är energipriser framförallt som driver det här. Elpriserna har rusat 20% på ett år. Även om de faktiskt har kommit ner lite i oktober jämfört med tidigare i höst. Men även rensat för energipriser då, så steg inflationen ett par pinnar till 1,8%. Och det är ju också högt jämfört med i alla fall vad vi såg under långa perioder före coronakrisen. Samtidigt är det ju egentligen ganska precis där Riksbanken vill ha prisökningarna på sikt, alltså omkring 2%. Men det steg alltså lite mer än vad Riksbanken och andra bedömare räknat med och det är ju oroande.
Vad är det oroande så att säga? Det verkar ju som att centralbankerna räknar med att det är temporärt och sådär och rensar man för energi som man brukar göra så är det 1,8 som du säger under 2. Vad är det? Men...
Jo, man säger så här, det ökar ju risken här nu att kraften i inflationen har underskattats, alltså att den inte är så tillfällig som framförallt centralbankerna hävdat att den är. Mycket handlar ju om pandemieffekter då, med fjolårets nedtryckta priser som nu rusar i samband med att ekonomin öppnar upp. Och så har vi de globala flaskhalsarna som drar upp industrins kostnader. Det är ju coronaeffekter. Men om inflationen inte ger med sig snart, då blir i alla fall jag orolig för att hög inflation är lite mer det nya normala. Börjar vi se inflationsförväntningar stiga och krav på löner som matchar prisuppgångarna, då ändras spelplanen för Riksbanken och de andra stora centralbankerna. Riksbanken har ju en prognos där de tror att i december, då kommer toppen. Lite till ska inflationen upp och sen ska vi se en ganska ordentlig fall tillbaka igen. Men det återstår ju att se. Och som sagt, det var högre än vad de hade trott då i oktober.
Tre saker, jag vet inte om jag kommer ihåg alla här som jag undrar till det dig som makrokunnig. Dels är det, vi har ju då inflationen, den är 6% i USA, den är ju 3% i Sverige. Men tittar man på producentpriserna, nu kom statistik idag från Tyskland, 18% upp här. Liksom. Det är väldigt stor skillnad mellan producentpriser och konsumtionsprisökningarna. Liksom är, jag håller med dig om att det där måste ta vägen någonstans, liksom producentprisökningarna. Det är det ena. Och sen så tar vi centralbankerna här så börjar väl de liksom bli lite åt det stramare hållet. Men liksom jämfört med vad vi har för siffror för inflation och även för tillväxt och sådär och arbetslösheten också, framförallt i USA, i Sverige är det mer strukturellt, så är det ju liksom inte rimligt med nollräntor som vi har i EU hos oss och i USA. Alltså vad är det? var inte det stora problemet. Det stora problemet tycker jag inte var att vi sänkte räntan under pandemin här, utan det stora problemet är att vi gick in i pandemin så att säga när vi ändå hade en god tillväxt 18-19 med väldigt låga räntor, framförallt i Europa. I USA hade de ändå lyckats höja dem lite grann.
Ja, det här med producentpriserna då, det är just det här, det står och väger. I vilken mån ska det här vältras över till konsumentpriser då? Alltså att industrin kämpar med högre kostnader. Och det där är olika för olika branscher och sektorer förstås. Men det börjar man ju se tecken på nu att även varupriser då börjar stiga. Vi hade en pedagogisk konjunkturprognos från Swedbank i veckan som gick också. Och där de resonerar lite grann så att... Det är lite schematiskt så här att i år så har vi sett då de här stigande producentkostnaderna, flaskhalsarna. Vi har sett energipriser som har stigit då och det har ju drabbat plånboken. Nästa år blir temat den här övervältringen. Hur mycket vältras över till konsumentpriser? Och det avgör bilden. Och i ett tredje steg så är ju risken då att det kommer krav på lönekompensation som ett brev på posten då om priserna i butikshyllorna stiger.
Ja, det är det. Och där tycker jag, jag har ju ändå liksom lyssnat på väldigt många vd:ar i våra börsmorgonsändningar under rapportperioden. Det som man aldrig pratat om priser på det sättet som man gör nu. Alltså det har blivit legio att prata om stigande priser. Annars brukar du aldrig få ur det från företag. Utan de vill inte liksom berätta liksom indirekt och direkt till kunderna att de ska höja priserna. Det är ingen som... Men nu är det liksom, det känns som man har lyft på locket där. Prishöjningslocket är lyft liksom. Få igen det där igen. Alltså det är ingen stor sak. Det är ingen mental stor sak längre för företag att ringa till sina kunder och liksom ompröva prislistor och sådär. Och det där är någonting. Och så får vi väl se då, som du är inne på, det ska bli jätteintressant att se vad svenska fackföreningar, hur de hanterar det här, tycker jag då. I USA har vi ju redan sett en löneökning. Där är ju så att säga arbetsmarknaden flexibel och styrs av efterfrågan och utbud både på arbetskraft och på liksom underliggande ekonomi. Men i Sverige är den ju mer avtalsstyrd och där har vi ändå inte hört någonting från fackföreningarna om att de så att säga börjar kräva liksom lönekompensation för den här inflationen. Och kanske även för egentligen något som jag också slås av, det är ju att vi pratar här, man hör centralbanker som har nollräntor och inte ska höja dem på länge än och sådär. Och samtidigt så när man läser bolagsrapporterna så är det har ju varit all time high vinster egentligen sen Q4. Så tre kvartal av liksom helt nya, unika vinstnivåer i bolagen. Och det borde ju också liksom få så att säga arbetarna eller löntagarna att liksom vilja ha en del av kakan. Hur ser man på det där? Tycker du också att fackföreningarna i Sverige har varit ovanligt tysta eller oväntat tysta? Eller hur resonerar man kring det i de här prognosmakarna som vars rapporter du läser?
Ja, nej. Eftersom vi har centrala avtal som ligger ett tag till, om jag minns rätt nu, så är ju nästa stora avtalsrörelse först då vårterminen 2023. Och därför så är det väl inte på tapeten helt enkelt. Men det är ju klart att ett mått att titta på, det är ju statistiken för löneglidning, alltså folk som, framförallt kanske folk som byter jobb och som förhandlar upp löner under den här perioden. Det är ju liksom en temperaturmätare där. Sen så får vi väl se då, det är ju, köper man centralbankernas bild och den liksom, det finns ju ändå en slags satt bild av att det här kommer att blåsa över och bara om ett halvår så kommer det låta annorlunda när vi pratar om inflationen. Men det blir spännande att följa de närmaste månaderna. Det sa vi i somras också, men det är ju, där har ingenting förändrats. Att säga. Man kan säga att inflationen fortsätter ju att överraska på uppsidan.
Ja, det gör den ju det. För tittar man, det är klart att inflationen skulle ta fart i våras och somras. Det var ju ganska givet eftersom vi jämför med ett år tillbaka. Så vi hade ju prisfall där i under coronan och första månaden i coronan. Men som sagt, vad nu jämför man ju då med liksom november 2020, och det var liksom en period då liksom då vinst, eller ska jag säga prisökningar åtminstone ute i industrin, åtminstone när man pratade med företagsledare, hade ju redan börjat då så att säga. Så nu, vi möter ju så att säga inte lika liksom enkla jämförelsetal längre, och ändå så stiger inflationen. Så det är ganska intressant. Mm. Bra, du hade någon annan spaning också förutom 3,1% inflationen i Sverige.
Ja, det länkar ju i lite det här med flaskhalsar och höga insatsvarukostnader som har överskuggat det mesta för industrin då. Men en titt på svensk industri jämfört med omvärlden, så kan vi ju nu konstatera att den blågula verkstaden då har ju klarat krisen och den första återhämtningsrekylen bättre än både Europa och USA. Och även nu i år då så står det klart att vi i alla fall hittills har klarat de här flaskhalsarna som ju tynger globalt betydligt bättre. Och kanske framförallt jämfört med Tyskland då, som är särskilt hårt drabbat. Och dessutom då så syns det tecken på att det värsta kan vara över när det gäller de här flaskhalsarna. Det är små tidiga signaler på att det börjar lätta. Det är lite färre företag i Tyskland, och om man frågar exportföretag i Sverige, som klagar på sena leveranser och tror att det ska bli värre härifrån och så. Men i år då, om man tittar den globala industriproduktionen, så den har ju till och med backat då på grund av alla de här problemen. Det är komponentbrist och logistikkedjor och containerkaos som vi har pratat ofta om här i podden också. Men i Sverige så har industriproduktionen faktiskt växt även om den bromsar in även här. Så om det här nu beror på att vi har extra smarta inköpare som lyckas navigera i den här djungeln av mellanhänder och leverantörskedjor, eller om vi på ren tur råkar tillverka just prylar som inte haft samma problem med komponenter, det är lite tidigt att avgöra ännu, men svart på vitt så har vi klarat oss betydligt bättre.
Ja, just det. Och vi har ju haft igång produktionen på ett annat sätt liksom. Den inhemska produktionen har ju aldrig stått still. Den har ju stått still där vi har liksom inte fått tag på komponenter. Men folk har ju gått till sina arbeten i industrin på ett annat sätt än i Europa. Det kan nog ha bidragit också.
Hur som helst har vi alltså förlorat mindre än andra på flaskhalsarna. Men har ändå ganska mycket att vinna när problemen är lösta. Alltså bättre drag i Tyskland brukar ju vara bra för Sverige, eftersom det är en så viktig exportmarknad för oss. Och tysk industri har ju mer eller mindre ett förlorat 2021 då. Så det ser bra ut.
Ja, det ser bra ut. Och tyskarna har ju förlorat. De har ju mycket bilindustri där, och där är den har ju varit svag igen här. Den gick ju upp ganska rejält precis månaden när du släppte, men sen har vi vikit ner igen.
Ja, och det är ju den här halvledarkrisen som är global, och där personbilstillverkarna verkar stå sist i kön då.
Bra. Ja, det var det om makrofronten. Ska vi titta lite på bolagsfronten, så har ju den varit fortsatt aktiv. Rapportperioden är inte över. Det jag brukar säga bland annat den är över. Då så är det alltid någon som mejlar som håller på med småbolagsaktier och sånt där. Nej, den är inte alls över. Men storbolagen är ju över i och med Nibes rapport, får man väl ändå säga, i veckan, som för övrigt var precis i linje med förväntningarna. Ska man liksom sammanfatta det där lite grann, så har rapporterna varit på aggregerad nivå som förväntat faktiskt. Åtminstone för de stora bolagen. Det är lika många som har kommit in bättre än väntat som sämre än väntat. Och det är en liten försvagning jämfört med de senaste tre kvartalen, då vi har haft en stor övervikt för sådana bolag som har slagit förväntningarna rejält. Det är väl det då. Men ska vi prata om bolagsnivå här i veckan, så har det ju hänt en del spännande grejer. Jag tycker man kan notera Volvo Cars rallyt här. Kom in på 53 spänn.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Inte så länge sedan, när var det? Det var bara i början av oktober här. Slutet av oktober, 29 oktober. Så på tre veckor har den gått från 53 till 77 spänn då. Det är ju nästan en fördubbling, inte långt ifrån. Så det är otroligt. Och det trodde man ju inte. Det var ju faktiskt så att vi skrev artiklar, och jag tror inte det fanns några fel i dem, att det höll på att skita sig alltihop för liksom Volvo, att inte ens de skulle få ut bolaget på börsen här, men när Geely stämplade om sina aktier till röstsvaga B-aktier och en del institutioner satte ner foten, så gick den faktiskt igenom, men på lägsta noteringskurs. Så det var en riktigt svag notering som borde ha föranlett en svag kursutveckling, men den har då Volvo-aktien, Volvo Cars-aktien stigit 50%. Och det har att göra med dels att 53 spänn var väldigt billigt på aktien, men framförallt så har vi haft det här fantastiska elbilsrallyt i New York då. Det har kommit in bolag med värderingar på 1 000 miljarder som indikerar ett värde på Polestar då på 400-500 miljarder. Och eftersom Volvo äger 50% av dem, så är det mer än hela Volvos börsvärde om man skulle få samma värdering för Polestar när den väl börjar handlas på riktigt. Så det där är ju fantastiskt.
Men hur ska man tolka det här elbilsrallyt då? Hur tänker placerarna som drar upp värderingarna till såna här fantasinivåer?
Det är ju en liten sån marknad som är väldigt riskvillig marknad. Alla vet att vi om 5-10 år bara kommer att ha elbilar och att den där marknaden förändras. Men det är nog väldigt mycket spekulation och väldigt lite, ska vi säga. Att man räknar på siffrorna, som där Rivian kom in då med ett värde på 35 miljoner kronor per förväntad såld bil 2023. Och det är liksom en helt otrolig värdering. Men det blir väl så där i en bransch som ritas om, så vet man inte vilken av tillverkarna som blir den stora vinnaren. Det är ju så att i sådana här konsumentprodukter så händer i ett teknikskifte, så händer det väldigt mycket med marknadsandelarna. Tittar vi på mobiltelefonsektorn, så var ju Apple, ja, de fanns ju inte egentligen 2006, och sen så kom iPhone, och nu är de då, har de varit ledare sedan dess egentligen. Det kan ju hända så med elbilarna också. Det är inte säkert att Tesla kommer vara den största elbilstillverkaren om 10 år. Det kan ju komma någon annan med mycket bättre batteri eller mycket bättre någonting som gör att det blir mycket bättre. Och just i den här fantastiska teknikutvecklingen som sker inom elbilar, så kan det hända saker, och då vill väl placerarna vara med inom alla områden. Men det kan ju vända ner snabbt också. Man får ju liksom, sådana här aktier ska man äga väldigt, väldigt lite av, eftersom det kan ju halveras nästa vecka. Om det har gått.
Just det. Och det, du pratar nu om de här nynoterade elbilsutmanarna snarare än Volvo. Mm.
Nej, precis. Men det driver ju upp värdet på Volvo också, eftersom de fortfarande sitter på 50% av Polestar. Så är ju de med i högsta grad i elbilsrallyt. Så det är det som gör att aktiekursen fluktuerar så väldigt. Det är vart på de andra noterade elbilsföretagen, kan man säga, mer än att vi tittar på alla de 800 000 bränslebilar som Volvo producerar.
Just det. Ja, och vad har du mer spanat in på börsen veckan som gick här?
Ja, men det är ju intressant, tycker jag. Vi har varit på det där. Det kanske kan bli fler artiklar om vi får ut mer information. Men något som är väldigt intressant är ju budet på Sobi här från amerikanska Advent. Riskkapitalbolag GIC, som är Singapores sån här sovereign fund, la ett bud på Sobi för ett par månader sedan, och de har fått in 85% av aktierna, vilket normalt sett brukar liksom innebära att det är klart och att det bara är liksom lite, vad ska vi säga, folk som inte är så vakna, som inte har lämnat in sina aktier. Men här finns ju då AstraZeneca som sitter på 8,5% av aktierna i Sobi, som inte har tackat ja till budet, och det har fått förlängas 3 gånger det här budet. Nu har det förlängts i veckan, här förlängdes det ytterligare fram till 26 september, november, alltså nästa fredag. Och det som har hänt är, det som har gjort att AstraZeneca inte vill sälja sina aktier, eller åtminstone inte har lämnat in dem än, det är att vi har då fått information här om att AstraZeneca, efter ett par affärer de har gjort, är betydligt mer intresserad av Sobis läkemedelsportfölj än de var när de, så att säga, gjorde affärer med Sobis, som gjorde att AstraZeneca blev aktieägare. Och då, vad vi förstår, så vill AstraZeneca ha ut ett par läkemedel från Sobis portfölj för att acceptera budet. Och det är möjligt att budgivarna Advent och GIC skulle kunna acceptera det där, men då bryter man ju mot de här budreglerna vi har i Sverige, att alla aktieägare ska behandlas lika vid bud. Och skulle då AstraZeneca få liksom läkemedel istället för pengar, eller på något sätt, så är det inte liksom jämbördigt, och då blir det krångligt här. Och det är sak som bolagen håller på att förhandla om, och det där kan sluta hur som helst. Det kan sluta att AstraZeneca viker sig och tar pengarna, för de har så mycket andra läkemedel. Det kan sluta med att AstraZeneca lägger ett bud och det kan sluta med att man hittar någon lösning som ändå liksom är legalt fungerande. Mm. Så det är en väldigt spännande utveckling som vi nog har anledning att återkomma till i nästa veckas podd. Eller så.
Det låter som ett virvar av lite ljusskygga förhandlingar.
Ja, så är det. Och där sitter ju det lite intrikat också. Då är ändå liksom Sobis största ägare Investor som är liksom väldigt mån om att allt ska gå by the book. Och Investor är dessutom ägare. Stor ägare dessutom i AstraZeneca, men de är väl kanske inte så att de bestämmer det där liksom, utan ja, det är lite att hamna på bägge stolar sådär. Så Investor har ju tackat ja, så de var ju liksom, de har ju till och med förbundit sig att inte sälja till någon annan om inte budet blir rejält mycket högre än det som ligger. Så de har verkligen sörat sig fast vid liksom stolpen här och har svårt att liksom träda av någon anledning. Så det kan nog bli fler artiklar i ämnet i tidningen i nästa vecka.
Kan man tycka att Investor skulle ha stämt av med sitt portföljbolag Astra innan de rusade och tackade ja till budet?
Ja, jag antar alltså att Astra satt ju ändå på 8,5% av aktierna. Och är man en budgivare så är det en så pass stor aktieägare som man nog ville haft med dem på båten redan i början. Här fick man ju bara med fjärde AP-fonden och Investor då. Men jag tror att Astra var tillfrågade men valde att inte liksom binda sig vid ett bud liksom när det kom utan se tiden an. Och nu har de gjort det väldigt länge eftersom tiden har fått förlängas fram några tre gånger här. Mm. Det är väl spännande tycker jag och Volvo förstås. Och sen tycker jag ändå att de här kursrörelserna vi har haft i spelindustrin, både ska vi säga bettingindustrin med Evolutions kraftiga nedgång och Embracer då, det vill säga nöjesspelsbolaget eller vad man ska kalla det, vanliga
dataspel.
Dataspelsbolaget kan vi säga, som också föll på sin rapport. Och det är ju två riktiga ska vi säga, småspararfavoriter som tog stryk här. Och vad man kan säga om det är väl att det är många, faktiskt osedvanligt många småsparare som bara ägt de här aktierna egentligen. Och då blir det inte roligt, utan alla aktier, även starka bolag som Bracer och Evolution kan falla kraftigt. Och så sprid era risker.
Är det här för att vi nu efter pandemin så är marknaderna inte riktigt lika gynnsamma för betting och gaming nu när vi inte sitter hemma lika mycket längre?
Ja, det är så för dataspelsbolagen är det ju så. De hade ju fantastiska Q2 och Q3 förra året och vi satt hemma och spelade, som du sa Nisse, nu. Är vi faktiskt ute lite mer, vi är på jobbet också och där kan man inte spela dataspel hur som helst. Så, och många bolag har faktiskt via redovisat negativ organisk tillväxt, det vill säga att försäljningen befintlig verksamhet har minskat. Så det är ju en klar corona-effekt. Tar vi däremot Evolutions kursnedgång den här veckan så har inte det någonting med corona och dess effekt att göra, utan det var ju en konkurrent som hade gjort en undersökning kring Evolution och kommit fram till att de har kunder som var till och med Assad medlemmar i familjen Assad i Syrien som tydligen har spelat och Iran och Sudan och lite sådär. Det är liksom länder som amerikanerna inte vill befatta sig med. Så vi får se vad som händer. Aktien var ju ner en 8-9% på det där. Sen har den repat sig en del. Det är som sagt en konkurrent som försöker svartmåla bolaget. Men det är klart att har de skickat grejer till myndigheter så blir det även en myndighetsfråga någon gång. Så det där får vi se vad som händer här. Evolution Gaming-aktien är fortfarande upp väldigt mycket i år, 75% eller så. Men lite press senaste veckan. Spännande tider som sagt var, och det blir väl bli spännande även nästa vecka får man förmoda. Vad kommer du ägna dina dagar åt, Nils?
Ja, på agendan nästa vecka, det är väl ändå så att Riksbankens räntebesked på torsdag blir ett huvudnummer, även om rubrikerna kanske kommer domineras av riksdagen. Vi har ju både budget som röstning och det ska väljas en ny statsminister på onsdag. Men Riksbankens räntebesked har ju ändå kanske mer bäring på kronan och räntorna. Då är det väl så att det är dags för Riksbanken att börja blicka mot när man ska höja räntan. Just nu så har de ju då en räntebana, en prognos att räntan ligger kvar på nollan ända in i slutet av 2024. Nu stiger förväntningarna på att de ska börja signalera en räntehöjning där mot slutet av 2024. Och det är väl kanske det minsta de kan göra. Marknadsprissättningen, där spekuleras det ju i att de till slut tvingas höja reporäntan redan 2023 då. Men så det är det man får spana efter mest då när det gäller Riksbanken, att de tar försiktiga steg mot att börja normalisera penningpolitiken. Sen är tisdag då, några dagar tidigare, så har vi preliminära inköpschefsindex för industrin i november. Det är både euroländerna, Tyskland, Storbritannien, USA kommer. Så det är en tidig signal också om hur det här sista kvartalet börjar rulla på.
Precis. Du, regeringen här och Magdalena Andersson som är eventuell statsminister, så där, är det något som kan få marknadsimplikationer på något sätt, eller är det en icke-händelse hos penningmäklare och andra finansanalytiker?
Eftersom vi de senaste åren haft ganska många regeringskriser och budgetdramatik så visar ju facit att marknaden inte bryr sig särskilt mycket om det här. Och vi har ju en ordentlig försäkring i Sverige med våra starka offentliga finanser som gör att vi har egentligen, man kan säga att vi har en försäkring. Vi har så pass goda marginaler att vi kan kosta på oss lite cirkus kring det här.
Bra, bra. Och från min horisont så är själva agendan, den förutbestämda agendan, inte jättestor. Vi har lite rapporter från en del nya bolag som kommit in senaste månaden. Byggfakta bland annat, som ska bli intressant att se. Nett eller också ett sånt där som rapporterar. Men annars så är det väl liksom händelser som inte är förskrivna som kommer prägla mina dagar, skulle jag tro. Och det brukar vara så. Det är som sagt en väldigt hektisk tid här. Det är mycket företagsaffärer. Man ser mycket riktade emissioner. Alltså den otroligt hög aktivitet ute bland företagen. Och det är väl det som handlar om att följa upp i tidningen och i nästa veckas podd. Men det tycker jag så att vi stannar här. Och när ni har lyssnat på vår podd så får ni gärna lyssna på våra kollegors podd. Och Nils, du har full koll på vad de heter och vad de håller på med.
Vi har ju DI:s dagliga podd som heter Morgonkoll. Vi har kollegorna på DI Digital som gör Digitalpodden. Och sen förstås vår privatekonomiska podd Smarta pengar. Och en av våra närmaste kollegor då, Viktor Munkhammar, har ju också Makrorådet som man inte får missa.
Precis. Så ni har att göra hela denna helgen också, så får vi hoppas att ni har en skön och trevlig helg där ute och att ni lyssnar på oss nästa vecka. Tack ska ni ha att ni har lyssnat på Dagens Industris analyspodd. Vi hörs. Tack. Hej.
Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.